Account-based marketing, eller ABM, handlar om att vi fokuserar våra marknadsinsatser. Istället för att kommunicera vitt och brett till en bredare målgrupp, riktar vi kommunikationen mot utvalda konton, befintliga eller potentiella kunder, för att nå dem under köpprocessen. Det gör att vi också kan fokusera dialogen utifrån vad vi tror verkligen är relevant för just dem, just där och då. Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Erik Anderberg från InSync, en av våra främsta förespråkare för ABM med över 10 år inom B2B-marknadsföring och försäljning i bagaget. Välkommen.
Tackar, tackar.
Jag har också med mig Hanna Olsson som är kundansvarig projektledare här på Crescendo med ett förflutet i bland annat fintechbranschen.
Mm. Hej.
Superkul att ha er här båda två. Och vi är här för att prata varumärken, ABM förstås, och samarbetet mellan marknad och sälj. Börja med dig, Erik. Du jobbar och lever ju verkligen account-based marketing. Berätta, vad är ABM för dig och varför är det så intressant?
Account-based marketing för mig, det är nog när man som företag inser vilka affärer och potentiella kunder som är liksom extremt viktiga för en och för ens framgång. Jag skulle vilja säga att de absolut bästa säljarna i världen inser någonstans att det inte handlar om dem, utan det handlar om kunden. Och att då marknadsföringen beter sig på exakt samma sätt. Det vill säga marknadsför kundens fördelar, hur de kan bli bättre och inte ens egen förträfflighet.
Och sina egna produkter, ja, börjar den ändå.
Och tjänster. Det är på något sätt account-based marketing för mig. Att du sätter kunden i fokus, inte dig och ditt företag.
Och att du, som du är inne på, att du synkar det. Mm. Inte att marknaden kör sitt race och sin tro på kunden och säljer sin tro.
Det är nästan en kopierad säljprocess fast ur marknadsföringsperspektivet.
Och det finns ju en uppsjö av olika marknadsföringsstrategier. Så hur ska jag veta om just mitt företag ska satsa på ABM eller inte?
Har ni ett antal väldigt stora affärer som kan ske varje år? Som kan påverka hela er omsättning och er framtid, då tycker jag absolut att man ska välja någon form av riktad strategi mot just de potentiella affärerna. Mm. Så att jobba med campus marketing just där. Säljer man till allt och alla och har ganska transaktionell försäljning, då skulle jag inte ens titta åt det här hållet. Det handlar om att du har ett fåtal väldigt viktiga, komplexa potentiella affärer som det är liksom must win, då tycker jag absolut att du ska titta på någon form av ABM-strategi för just dem.
Och då tänker jag att det förutsätter ju också att det inte bara är account-based marketing, utan att sälj jobbar aktivt på samma konton.
Exakt.
Så tillbaka till det här.
Yes.
Vi, när vi pratar om det här, så ställer vi ofta ABM mot inbound marketing, som också är uppskattat och populärt. Och vad skulle du säga att skillnaderna ligger mellan inbound marketing och account-based marketing?
Alltså i strategimässigt så är det varandras totala motsatser. Det hör man ju nästan. Alltså inbound handlar ju snarare om att liksom få saker att komma in och man kanske appellerar till väldigt, väldigt många. Medan account-based marketing är en utgående strategi. Det vill säga att du inte väntar på att saker och ting ska hända, utan du proaktivt bearbetar en eller flera viktiga kunder. Så bara där skiljer de sig. Men jag tror inte man kan välja ens den ena eller den andra. Utan båda måste ju finnas för att du på något sätt ska lyckas med din marknadsföringsstrategi hela vägen.
Och den ena bygger ju pipe egentligen på bredden och den andra ser till att du stänger affärerna.
Exakt, så att de kan inte leva utan varandra, påstår jag.
Det handlar ju verkligen om att veta när man ska tänka på det ena sättet och när man ska tänka på det andra sättet.
Ja.
Sen brukar jag ju förklara det som att det heller inte är svart eller vitt. Nu sa du att inbound och ABM är varandras raka motsatser, utan att det egentligen finns nyanser här emellan. Och det är också någonting som amerikanska ITSMA, IT Services Marketing Association, har lyft fram i tillfällen. Men här vet jag att vi har lite olika syn på om det finns det en skala mellan inbound och ABM, eller är det det ena eller andra?
Alltså det finns ju nyanser, absolut. Och alltså ITSMA har ju sin berömda pyramid där det går från allt från liksom one to many to one to few till det jag vill påstå är liksom äkta account-based marketing, vilket är strategiskt one-to-one-marknadsföring. Hon, vdn och grundaren för ITSMA, har ju skrivit en bok nyligen som släppte, som heter The ABM-effekt, där förordet till och med är skrivet av Don Peppers som liksom grundade one-to-one-marknadsföringen. Släppte boken One-to-One Marketing 1993, om jag inte minns fel. Och hela hennes bok handlar om ett-till-ett, alltså strategisk marknadsföring. Och det är bara case därifrån. Det påvisar ju någonstans som att det är där det verkligen funkar.
Så varför tror du man har uppfunnit den här pyramiden då?
Det kommer nog mer från plattformarna.
Mm.
Alltså som gör det möjligt att kunna gå mot flera eller klustrade bolag. Det är mer för att göra ABM på stöd tillgängligt för många.
Mm.
Men tittar man på liksom Demandbase, Terminus, Sixth Sense, de här jätteplattformarna.
Mm.
Jag tror de har, eller jag vet att de har en churn rate på 50-60%. Alltså de tappar fler kunder än vad de får in. Varför? För att det inte funkar.
Mm. Och hur jobbar ni? För du jobbar ju med det här på InSync idag.
Ja, vi har ju bestämt oss för att det är one-to-one vi kommer positionera oss kring.
Mm.
Alltså för att vara helt transparent så har jag ju testat det andra i många år. Alltså 10 år sedan så gjorde jag minst, om inte mera, one-to-many, one-to-few.
Mm.
Men har slutat med det för att kunderna upplever att det är svårt att se framgång i det. Man vet inte riktigt hur man ska mäta det. Det är svårt att få med sälj på det när man går ut mot flera hundra bolag, för de fokuserar inte på lika många.
Det finns inget värde i att marknad väljer ut 100 konton, 100 företag med kontaktpersoner och gör ett grymt jobb om inte sälj hänger på och är beredd att jobba mot samma konton med samma inriktning. Så att jag tror väl att jag tror faktiskt att det finns ett värde, och jag har sett värdet i att man synkar ihop sig om en bredare, en längre kontaktlista, en bredare kontaktlista än bara one to few ABM. Även om jag självklart ser värdet i att vara riktigt nischad med de som har möjlighet att vara det också.
Det blir mer accounts-based.
Ja, accounts-based marketing. Och ibland så pratar vi om mikrosegment istället. Mm. Att det ligger närmare segmenteringen, men du är ännu mycket, mycket mer precis. Mm. För du pratar inte segment, du pratar faktiskt namngivna konton och namngivna kontaktpersoner.
Jag tror det är viktigt att skilja på det, för att liksom, som du inledde med, campus marketing handlar om att vara liksom relevant, nästan kirurgisk och personlig mot specifikt utvalda konton. Det är omöjligt att vara personlig relevant mot 100 samtidigt.
Vi får hitta ett annat begrepp för det där helt enkelt egentligen, som ligger där någonstans mitt emellan. Om det är en förädling av inbound eller en förenkling av ABM.
Ja, det är ett sätt att skala det för de som inte har tid, resurser eller möjlighet att gå one to one.
Ja. Och som inte har de här som du var inne på, att det funkar ju väldigt bra om man har ett fåtal urvalda konton som man verkligen teamar upp om man vill stänga.
Ja.
Och det kanske är ett sätt som de flesta borde jobba på, men där alla inte är idag ännu. Jag tänker, Hanna och Erik, ni jobbar ju i ett gemensamt projekt med en gemensam kund.
Ja.
Som då är på Snors Stålfors. Och vi har ju faktiskt haft Kristin Sandmark med här tidigare i podden. Och berättat om sin resa också.
Mm.
Även om inte gjorde en djupdykning i ABM-arbetet. Erik, hur började din resa med Stålfors? Berätta, hur jobbar ni idag? Och vad tog det sin början en gång i tiden?
Resan med Stålfors började på Kristins initiativ. Jag träffade henne innan hon började på Stålfors. Men själva ABM Samarbetet började inte förrän när hon hamnade just där. Och vi har ju pratat och pratade länge om att få igång liksom ett riktigt äkta campus marketing program. Och det var väl först på Stålfors som kände att möjligheten fanns.
Ja, de har ju mångt och mycket en affärsmodell som passar väldigt bra.
Absolut.
Med ett fåtal stora, viktiga, strategiska kunder.
Yes. Och en ganska komplex produkt eller tjänst. Jag tror också att konkurrensen, både vad det gäller liksom exakta lösningar men också liknande lösningar, gör att det kan vara ganska stor förvirring i de köpande organisationerna. Vilket gör att det blir svårt i sig att sälja.
Mm.
Och då kan man inte bara förlita sig på att de som är där ute och säljer gör jobbet. Utan man vill lägga på ytterligare ett lager. Och det är precis så vi gör idag.
Mm. Hur länge har ni kört ihop?
Vi är nog inne på det fjärde året. Mm. Hoppas jag säger rätt nu. Jag vill tro det i alla fall.
Mm. Och Hanna, kan inte du fylla på och berätta lite om hur vi på Crescendo då, och du som också jobbar nära Kristin, kom in.
Exakt. Jo, men vi har jobbat med Stålfors i nästan 3 år nu, tror jag.
Lite efter er.
Ja, vi kom lite efter er. Men vi jobbar ju med Stålfors dels i strategiska större projekt och dels med mer löpande contentproduktion riktat till Stålfors B2B-kunder. Och vårt fokus är ju alltid att kommunicera utifrån bransch- och lösningsfokus snarare än produktfokuserad kommunikation. Mm. Det var så vi pratade om. Man pratar om värdet istället för om produkten. Och där vårt arbete synkar in med Erik nu, det är ju att vi sitter i gemensamma möten tillsammans med säljare och marknad på Strålfors. Och säljarna berättar om vad som är viktigt för just den här specifika kunden. Eller berättar om ett specifikt case som har varit framgångsrikt där de har löst en utmaning för en kund. Och då så tar vi på Catrando till oss det här och skapar sedan content om det här. Det kan vara en artikel, det kan vara ett kundcase. Och sen så lämnar vi över det här till Erik för att han ska rikta det mot andra liknande kunder som kanske har samma utmaningar eller står inför samma utmaningar.
Så det börjar egentligen i säljarnas arbete och djupa insikt om vilken resa deras kunder och potentiella kunder befinner sig på och vad de söker.
Exakt.
Precis. Och sen ser vi till att vi kommunicerar det.
Mm.
Och Erik och Insyn ser till att det når fram.
Ja.
Når ut.
Ja. Men det hade inte hjälpt om det inte fanns något innehåll. Alltså nå ut kan man göra. Mm. Finns det inget innehåll att blanda i som matchar med den processen som säljer eller den del av processen som säljaren är i, då spelar det liksom ingen roll.
Men det blir väldigt tydligt här också. Det handlar inte bara om att synka den här kontolistan mellan marknad och sälj.
Nej.
Utan det handlar ju verkligen om att ta in säljarnas kunskaper och insikter in i marknadsarbetet.
Ja. Och när de förstår det, då ser man nästan att de skiner upp att okej, allt jag säger i de här avstämningarna översätts till någonting som mina kunder sen kan ta del av, fast när jag inte är där. De förstår nästan att det skapas en plattform hos dem som, där kunderna kan liksom engagera sig i innehåll som tar dem själva framåt i köpprocessen.
Mm.
Det blir nästan en separat digital säljprocess som sker parallellt med den fysiska.
Mm. Och det här är en av anledningarna till att jag tycker att ABM är så himla spännande. Inte bara för att det ökar chansen att stänga affärer, utan det blir som ett naturligt sätt att få ihop marknad och sälj. Vi pratar ju om hela tiden att marknad och sälj måste komma närmare varandra och vi måste teama upp och kroka arm och gå tillsammans. Här blir det inte bara snack, utan här är det väldigt konkreta affärsmöjligheter där man pratar om det tillsammans.
Mm. Det är ett jättebra exempel hur de jobbar, och om inte vi hade fått den här kundinsikten av säljarna så hade ju inte vi kunnat skapa det här innehållet.
Nej, som... då hade vi torrsimmat.
Ja, exakt. Då hade vi gissat. Vad kan de ha för utmaningar eller vad är det som händer?
Och där tror jag finns ett, eller jag vet att det finns ett stort hål. Att det är inte många som jobbar på det här sättet.
Nej.
Det finns inte tillräckligt med innehåll. Man tar inte innehåll på stort allvar som man kanske borde göra.
Mm.
Att det är nästan marknaden som sitter på sin kammare och uppfinner vad som borde finnas på hemsidan i bloggar eller kunskapsbank eller vad det nu är, utan att fråga säljet.
Mm.
Då finns det massa innehåll som inte handlar om någonting eller som handlar om saker men som kanske inte är tillräckligt relevanta för de absolut viktigaste kunderna eller affärerna.
Och jag har en tanke också, när vi pratar content så kan man ju lätt tänka så här, men oj, vi har inte råd att skapa så mycket content som krävs och vi ska gå en till en. Men där tror jag att dels jobbar man aktivt med content idag, så kommer man ju förhoppningsvis upptäcka att mycket av det som man har i sin bas är relevant och kan skruvas till och paketeras om.
Mm.
Och på motsvarande sätt så ser vi att det innehållet som tas fram i en ABM-satsning för en specifik kund, alltså marknaden är oftast inte superunika. Det går att återanvända mot fler kunder sen och du kanske skruva på det igen. Men man behöver inte börja från noll med sitt content bara för man kör ABM.
Nej. Och heller inte skriva en hel bibel för varje enskild kund och försäljningscase.
Nej.
Det handlar inte heller om det. För det är oftast jag upplever att många ser den här stora muren som man måste klättra över. Och den här contentproduktionen som också ska göras. Men
börja gräva där man står, titta på det som finns. Vad kan man återanvända direkt? Och vad kan man skruva på att återanvända? Och vad har vi gapen? Vad behöver vi hitta någonting som är riktigt spetsigt här?
Och vi jobbar ju med fler kunder på Kshandam och ABM.
Mm.
Och en av dem är ju Smart Optic, som du jobbar tajt med Malin.
Ja, och här är det ju inte ABM i mening då. Utan här är ju det som då vi ska hitta på något nytt bra begrepp för.
Men ja, exakt.
ABM så. Light har jag kallat det för. Men det som är likheten mellan då ABM och Strålfors och det vi gör med Smart Optic som då aktiva på jobbar smarta lösningar för fibernät, det är just det här att vi har utvalda konton, namngivna konton, namngivna kontaktpersoner som då inte kommer inifrån marknaden hittepå, utan det säljer faktiskt har sagt att här har vi ett 100-tal konton som vi vill nå och som vi aktivt vill bearbeta. Och där vi då har sett till att vi har registrerat de här kontorna tillsammans i marketing automation-systemet, så att vi har insikt från båda håll vad som händer med vart och en av kontorna, vart och en av individerna på de här kontorna. Och här, då blir det ganska tydligt när man pratar hundratals konton att man inte kan göra unikt innehåll. För då skulle vi inte göra annars utan skriva innehåll. Men här har vi just gått på den här principen. Men kolla vad vi har, gräv i byrålådorna. Hittar vi sånt som är good enough att använda? Eller har vi sånt som vi kan jobba vidare med och skruva på? Så att vi har tagit en del skåpmat faktiskt i ett av de här projekten och vässat till det. Bytt ansatser, bytt bilder, bytt rubriksättning så att det liksom blir mer tydligt för den här målgruppen. Och så har vi också tagit fram nytt content, framförallt kundcase, liknande företag. Och då givetvis igen inte suttit vare sig Crescendo, konsultbyrån eller marknadsavdelningen hos kund, utan väldigt noga suttit tillsammans med sälj och diskuterat igenom vad är de stora diskussionspunkterna i de här kunddialogerna just nu. Vad är det man brottas med, vad är det man klurar på då? Och sen då se till att vi har fått ut det här igen då till de här målgrupperna med hjälp av LinkedIn, e-post, faktiskt Google Ads med geofencing och sådär också. Så att ett liknande tankesätt, men inte lika vast och spetsigt som det som
får man fråga.
Insink förespråkar. Ja.
Är det någon gradering av dem eller ser man de här 110 plus företagen som exakt lika viktiga hela tiden eller förflyttar ni dem?
Så här är det. I dagsläget när vi har påbörjat de här projekten så har vi haft en liten utmaning att få sälj och gradera dem. Det är det här, vi vill ju nå fram till alla på en gång. I önskefallet, vi brukar ju alltid säga att du får gärna klassa dem i minst 3, 2, 3, en grov skattning så att vi vet var vi ska lägga mest resurser. Men det som man får avgöra nu i nästa steg, det är istället på vilka av de här kontorna har man fått till en aktiv säljdialog och deals. Mm. Då får du prioritering utifrån det istället. Att det går att trycka på mer på dem där vi faktiskt ser att vi börjar komma igenom, det börjar bära frukt. Mm. Så att vi kan se här både att vi har ett stort antal deals som jag pratar HubSpotska, så är ju en deal inte en färdig affär utan en affärsmöjlighet. Men också en stor andel nya stängda affärer på de här kontorna. Mm. Men jag tror mig veta vad du är inne på. Jag tror absolut att man kan vinna ännu mer om man vågar prioritera in och prioritera bort några ännu tydligare.
Jag skrev ett inlägg om det där, just fear of missing out.
Mm.
Man vill inte släppa allt, man vill få in så mycket som möjligt.
Exakt, och det är en marknadsföringsdilemma och ett säljdilemma. Man vill ju, det är Hard Rock Café har ju love all, serve all eller allt förut. Det vill alla ha det.
Ja. Ja, för att oavsett hur många man riktar sig mot, om det nu är en mot en, eller en mot fem, eller en mot flera hundra. Vad är det för grundstenar som behövs för ett bra ABM-arbete? Vad är det vi behöver tänka på?
Det är ju insikterna om kunden. Alltså vet du ingenting om dem ni ska bearbeta, då kan du nästan strunta i det. Det är inte bara att skicka in så här, de här är intressanta, utan man måste ju ha någon anledning att bearbeta dem. Mm. Alltså ju mer vetskap du har, desto bättre kommer det bli.
Inte varmluft, utan riktiga, riktade budskap utifrån insikter.
Mm. Mm. Så att det man verkligen behöver tänka på är vilka ska vi gå på och varför? Kasta inte bara upp dem. Och sen är ju en av grundstenarna är ju säljets engagemang. Utan dem blir det ingenting.
Nej, det funkar inte att sälj sitter med all sin kundinsikt och marknad på sin kant med all kompetens och så pratar man inte, då händer ingenting.
Nej, och det är väl liksom, om kundinsikten är rena så är det ju samarbetet. Mm. Jag såg, det är en rapport, det är en gammal Forrester-rapport som har snurrat runt, nu har den några år på nacken, men där såg de då att amerikanska B2B-företag, 24% la aktiv tid på att sitta ner mellan marknad och sälj och synka målgrupp, segment och konton. 3/4 har alltså ingen synk mellan marknad och sälj. Och det blir lite som att springa ett lopp. Man inte vet vad mållinjen är.
Ja.
Var man skjuter och så sticker var en iväg åt varsitt håll.
Det känns som att det är omöjligt då också att vara, lite som jag nämnde, vad ABM betyder för mig, att vara närmare kunden.
Mm.
För då är ingen, eller alla vet någonting, men man samlar inte ihop de kunskaperna.
Prata inte med varandra.
Nej.
Nej, men som vi har pratat om nu så är ju en röd tråd i ABM att man måste få marknad och sälj att faktiskt sitta ner och jobba tajt tillsammans. Och Malin, du har ju många års erfarenhet av detta.
Ja,
men hur löser man det här?
Ja, precis. Hur löser
ja,
man
gör det man
här?
Det är verkligen
10 000 kronors frågan eller ja. Miljonfrågan. Men egentligen så tycker jag ibland att vi gör det alltså så jäkla svårt för oss. Alltså, hur svårt kan det vara egentligen?
Nej.
Alltså, vi både säljorganisationerna har ju så otroligt uttalad uppgift att de ska ta in nya kunder, sälja mer, upsell, cross-sell på befintliga kunder, ta in mer affärer. Och det borde ju vara lika självklart att vi på marknadsföringen, marknadssidan, bidrar till affären och genererar fler leads, hjälper till att stänga fler affärer och sälja mer. Så när vi liksom i grunden har samma uppgift så borde det vara självklart att vi pratar om det.
Mm.
Men jag vet faktiskt inte. Och prata om det handlar inte om att stå vid kaffemaskinen och byta erfarenheter, utan att vi måste planera in det här i kalendern. Vi måste ta det på allvar och boka möten och sitta tillsammans. Men precis som det ni var inne på med Strålfors. Ja, man sitter tillsammans marknad och säljer och pratar om affärsmöjligheterna.
Mm.
Det är enda sättet. Vi är inte tankeläsare någon av oss.
Och jag tror att alltså, ABM bidrar mycket till samarbetet för att man pratar om, eller man diskuterar liksom, pågående affärer. Vissa säljare vill ha hjälp med att få in nytt de kan gå på.
Mm.
Men jag tror att det de prioriterar här och nu är sånt som de kan få in här och nu.
Absolut.
De har svårt att splittra hjärnan, vilket gör att om man då har möten där man pratar om pågående affärer, då får du det här samarbetet direkt. Alltså med Strålfors, det är inte så att de säljarna kommer in och inte vet vad de ska prata om, utan det är ganska direkt att här är vi, hit vill vi och så här kommer vi dit.
Mm. Och vi pratar, från marknadssidan pratar vi säljspråk. Vi pratar kunder och konton.
Ja.
Och vi pratar inte ICP och personas.
Nej.
Vilket ibland kan... Jag är fortfarande helt övertygad om att det är jätteviktiga verktyg, men det är inte säljspråk.
Nej.
Hur, Erik, jag funderar på det här. Hur tycker du att man bäst utvärderar sina ABM-satsningar då? Och vilket resultat brukar Insyns kunde se av arbetet?
Hur ska man utvärdera? Jag vill ju alltid, det är det jag säger också, att jag vill ju bli utvärderad på stängda affärer. Det är det ultimata. Sen är det många som sätter upp delmål beroende på lite vart man är i processen när man väl sätter igång ABM-arbetet mot den specifika kunden eller specifika affären. Det kanske handlar om att komma i kontakt med fler personer där inne. Det kanske handlar om att få till fler möten med andra avdelningar. Och så liksom bockar man i de framgångarna framåt. Sen kan vi utvärdera hur det går rent digitalt. Alltså genom att mäta hur de här bolagen beter sig och engagerar sig i ert innehåll idag jämfört med när vi väl pinpointar dem och bearbetar dem både digitalt och fysiskt och ser hur skillnaden är. Det är liksom den första utvärderingen. Men jag kan också sitta och säga att allting går jättebra digitalt men affären inte stängs. Nej. Då spelar det inte så jättestor roll. Så liksom det ultimata utvärderingen är, blev det affär eller inte?
Mm.
Och våra kunder ser väl, man ser det första resultatet som kanske inte är ett resultat rent monetärt, men det är att de upplever att sälj och marknad helt plötsligt börjar jobba på ett helt annat sätt och tillsammans och fokuserat. Det ser de nästan som ett resultat i sig.
Mm.
Och därifrån handlar det väldigt, jag får väldigt mycket feedback om att man har kommit in och vi får nästan alltid höra när affärer har blivit av.
Mm.
Sen är det såklart att det händer att nej, det blev ingen affär, men vi gjorde vad vi kunde.
Men sen tycker jag att du är inne på en annan spännande sak, och det är också bara för att man kör ABM så är det ju inte som att man stänger affären på en vecka. Utan du pratar om det här att det kan ju handla om att öka kontaktytorna, öka footprinten. Vi pratar ju ofta om det här att det kanske är 5, 10 till och med 15 beslutsfattare med på köparsidan.
Mm.
Och du kanske träffar 3 eller 4 i säljmötet. Hur ska du 17 ska du nå fram till de andra?
Ja.
Och det är ju ett arbetstid också.
Och sen nu pratar vi egentligen också om specifika liksom affärsmöjligheter som här sker en gång. Vi ser också, eller har andra kunder som kanske har ramavtal där man ganska enkelt kan titta på hur gick det förra året. Alltså vi hade för share wallet 2023 jämfört med 2024, och enda skillnaden var att vi 2024 hade en ABM-strategi mot dem.
Mm. Det måste ju vara drömscenariot. Men sen finns det ju också, det diskuteras ju ibland så här, men ABM det är ju superenkelt. Alltså det är klart det går bra. Man går ju på de kunderna som redan är superutvalda, välkvalificerade av sälj, och där man har en duktig account manager som redan pratar med dem. Det är klart man lyckas med ABM om det är så. Håller du med? Är det lätt?
Alltså
det
ABM lätt? Handlar ju inte bara om att vinna affärer där man kommit en bit.
Nej.
Utan det handlar om att växa, utveckla och behålla de samarbeten man har. Och även då också vinna splitter nya.
Ja.
Men det är inte så att man sätter igång ett ABM-arbete jättelångt in. i säljprocessen heller.
Kunderna har fått sitt kontraktsförslag så...
Ja, då, det är inte de man slår på det, liksom, bygger bevisbördan därifrån, utan som sagt, man kan gå på befintliga och försvara, men även nya. Men vi har ju även kunder som går på iskalla kunder som man aldrig har varit i kontakt med. Den enda insikten man har är att de ska ut i en upphandling kring den tjänsten du levererar eller den produkten du levererar. Och sen så ger man sig bara tusan på att den här ska vi vinna. Det vill jag inte påstå, jättelätt.
Brukar ni rekommendera att om ni kör mot iskalla då potentiella leads, att ni kör någon annan form av marknadsföring vid sidan om också?
Ja, det finns ju alltid andra kanaler som kunderna är aktiva i, absolut. Och det är ingenting som jag säger så här, släpp allting annat, utan allt påverkar ju varandra. Men det som jag nästan kräver, om man ska gå på kalla iskalla prospect, är att man har någon form av insikt, det vill säga att det finns något liksom nyckelinitiativ hos dem eller investeringsinitiativ, att det ska ske. För vi kommer inte kunna marknadsföra oss fram till ett jätteinvesteringsinitiativ. Det kommer liksom inte hända.
Så lite kundinsikt behövs?
Lite kundinsikt, men också ett liksom, räcka upp handen, jag lovar och svär som säljare att göra allt också. Så man inte säger, okej, nu slår vi på lite marknadsföring och sen lutar oss. Du kan ringa mig när det är dags för mig att kliva in. Utan här måste man ju vara minst lika drivande som säljare för att få någonting att hända.
Det kanske skulle heta account-based marketing. Det skulle heta account-based marketing.
En
sales alignment.
Ja. Ännu längre
och passvård till.
Det var hemskt. Ja, för när vi pratar om det så här så låter det ju väldigt självklart att det här ska man göra. Men om man, låt säga, är ensam på marknadsavdelningen i ett företag och känner att ja, men ABM är helt rätt väg för oss att gå, hur ska jag motivera det här till min chef? För investeringen kan ju ändå vara ganska stor, och som vi har pratat om så bör man inte köra ABM utan content marketing också. Så hur kan jag då övertyga min chef som kanske inte är så insatt i marknadsföring att det är det här vi ska köra på?
Ja, den här chefen bör ju vara insatt i hur det går för företaget och vad det är som ligger framåt rent monetärt som kan avgöra det för bolaget, positivt eller negativt. Så vill du att vi på marknad ska hjälpa oss som företag att vinna den här affären som kanske gör om ditt huvud rullar i korridoren eller inte, alltså rent krasst. Det kan ju vara så. Tappa, det behöver heller inte vara att vinna. Det kan ju vara kontrakt. För jag har träffat kunder som där det har brakat alltså, totalt för att man har förlorat en kund. Som kan ha stått för så här 20, 30, 40% av deras omsättning. Hade man kanske inte bara förlitat sig på gamla goda säljprocesser så kan det vara så att man hade kunnat förhindra det. Så att jag tror att ska man prata med andra som kanske inte är jätteinsatta i marknad, så prata om hur det kan påverka organisationen i sig och liksom hela omsättningen.
Jag tror att det finns en annan utmaning där också, och det är att det finns ganska många företag som fortfarande inte har insett hur marknad faktiskt kan bidra till affären.
Nej, verkligen.
Och då blir det liksom första insteget. Att vi ses lite som roll-up-fabriken fortfarande. Eller de som riggar de där mässorna. Så det är en lite längre insiktsresa, men absolut.
Man kanske borde kroka arm med säljchefen då. Och tillsammans till vdn. Så att de förstår att det här är inte något initiativ från marknad som de har hittat på. Utan det här är faktiskt...
Absolut, det är en viktigt. Bra... Dumt att kalla det genväg kanske, det är en nödvändig väg att få med dig säljchefen och påverka då ledaren eller vem det nu är som är ovanför som ska ta det här beslutet. Då har du kommit rätt långt. För någonstans handlar det ju, alltså företags överlevnad handlar ju om deras intäkter, men också potentiella förluster. Börjar man prata om det och sen kanske inte nämner att okej, marknadsföring kommer lösa allt det här, men jag har idéer som kommer stötta det här och alla mål vi har satt upp. För en styrelse eller för aktieägare.
Min nästa fråga som jag hade tänkt ställa, det var just det här, vad finns utmaningarna? Du är lite inne på det redan egentligen. Vad är utmaningarna med ABM?
Utmaningen är väl att det kräver en del. Man måste tyvärr ha insikter. Man måste ge sig tusan på att liksom ta reda på så mycket som möjligt om kunden. Det är inte bara autopilot och göra som man alltid har gjort. Jag tror det handlar om att kliva ur liksom, den gamla stilen att sälja, upplever jag. Och inse att folk tar beslut och blir påverkade på andra sätt.
Att hjälpa kunden att köpa istället för att sälja.
Exakt.
Okej, vad är era bästa råd då till B2B-företag? Stora som små, som vill komma igång med det här?
Ska jag börja?
Ja, Erik får börja.
Kundinsikt kommer du säga.
Ja, eller ja, det, mina bästa, alltså, om man bara vill snabbt komma igång och sen, jag har ingen aning hur jag ens börjar. Fråga säljet först och främst. Vad har ni för 3, 4, 5, 10 jätteviktiga affärer kommande 6-8 månaderna? Låt oss gå igenom dem och se vad vi kan göra för att öka våran chans till affär på alla dem. För då behöver du inte sitta och fundera så, kan ni komma med en lista med önskade kunder? Det kommer ta hur lång tid som helst. För de kommer ha fokusera på sin tid. Eller fokusera och ha fokus på, det, på de affärerna som ligger i pipen. Så att vill man komma igång snabbt, titta vad ni har framåt som marknaden kan hjälpa till med.
Smyga in i säljmötet. Kanske marknaden borde göra.
Ja.
Sitta och lyssna.
Ja, det också. Sen är det väl, läs på om era potentiella kunder. Alltså det är ingen kund idag som vill genomföra endast en transaktion med sina leverantörer. De vill liksom ingå ett partnerskap. Men om du fortfarande tror att det är transaktionen det handlar om, då kommer det leva så jättelänge till. Så jag tror att det här med insikter och liksom förstå vad du kan addera för värde. Och kan du göra det i alla kanaler som finns, alltså sociala, i din e-post, i din marknadsföring, i mötena, och hela tiden komma med förslag, åsikter, insikter kring kundens affär och hur du jackar i hur de kan bli bättre, då finns det liksom ingen anledning att inte prata vidare med dig.
Malin, vill du lägga till något tips?
Ja, men det vill jag självklart. Då har Erik egentligen lyft det här, hur otroligt viktigt det är att vi från marknad verkligen månar om att synka oss med sälj. Förstå, vad har de på sin lista? Vilka kunder och konton vill sälj stänga den närmsta tiden? Vilka konton springer de på? Och det andra är att vi då sätter oss tillsammans, marknad och sälj, och samlar ihop våra insikter och vår kunskap om de här kontona. Vad klämmer skon där ute? Vilka problem brottas de med? Och då blir det tredje förstås att se till att vi har bra, relevant, intressant, snyggt, spännande content. För det är det som blir bäraren av våra budskap ut ur de digitala kanalerna. Det är där vi visar de här kunderna och potentiella kunderna. Både att vi har förstått deras utmaningar, vi vet vad de brottas med. Men det vi också kan visa på ett bra sätt hur vi adderar värde. Och hur vi kan hjälpa dem att lösa sina problem och utmaningar. Så samarbete, kundinsikt, skitbra content.
Jag tror inte man nog kan understryka hur viktigt innehållet är. Det är någonstans grundstenen till hur du upplevs och hur du tar position gentemot dina kunder. Jag tror att Jerry Seinfeld som sa, du har människors uppmärksamhet så länge du underhåller dem. Och det är ungefär samma här. Du kan heller inte ha så här stolpigt innehåll om en produkt eller liksom ett produktblad. Det är inte det folk kommer att engagera sig i. Utan lättsmält, underhållande, engagerande, utbildande material som fyller på något sätt kunskapshålen som sker. Eller kanske mellan de fysiska säljmötena.
Perfekt. Tusen tack, Erik. Tack, Hanna.
Tack.
Du har lyssnat på B2B-podden från Crescendo med Erik Anneberg från InSync, Hanna Olsson, Crescendo och mig, Malin Sjöman. Och Jens Östrud har redigerat det här avsnittet precis som de tidigare. Kom ihåg att prenumerera på B2B-podden och att följa Crescendo på LinkedIn, så får du mer tips och inspiration för din B2B-marknadsföring och försäljning.